Jag ska läsa ifrån de första verserna i Apostlagärningarna. Temat idag är ju ni ska få kraft. Och det handlar en hel del om vårt hopp. Så jag läser vers 1 till 8 i första kapitlet i Apostlagärningarna. I min första bok, ärade Teofilos, skrev jag om allt som Jesus gjorde och lärde fram till den dag då han togs upp till himmelen, sedan han genom helig ande hade gett sina befallningar åt dem han utvalt till apostlar. Han framträdde för dem efter att ha lidit döden och gav dem många bevis på att han levde. Då han under 40 dagar visade sig för dem och talade om Guds rike. Och under en måltid tillsammans med dem sa han åt dem att inte lämna Jerusalem utan vänta på det som fadern hade utlovat. Det som ni hört mig tala om, sa han. Johannes döpte med vatten, men ni ska bli döpta med helig ande om bara några dagar. De som hade samlats frågade honom: Herre, är tiden inne nu då du ska återupprätta Israel som kungarike? Han svarade: Det är inte er sak att veta vilka tider och stunder fadern i sin makt fastställt. Men ni ska få kraft när den helige anden kommer över er. Och ni ska vittna om mig i Jerusalem och hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Låt oss be. Jesus, tack för ditt ord till oss. Jag ber att du skulle igen blåsa på dessa ord. Och låta det få bli liv i oss. Låta din vilja ta plats bland oss. Och låta oss få erfara det dessa ord beskriver. Amen. Att hoppas, det är en livsviktig förmåga. Och den tycks komma till oss instinktivt när vi föds. Och det lilla barnet, det skriker i hopp om att få den värme, den närhet och den föda som kroppen begär. Ganska snart utvecklas barnet till att göra sig förstådd med läten och ord. Och den räknar med att det finns någon som lyssnar till dem, ser till att man blir förstådd och ger dem uppmärksamhet. Och så småningom så leker föräldrarna kanske tillitslekar med barnen. Man får stå på något litet bord och göra det här svindlande hoppet in i föräldrarnas famn. Och det kicklar och de blir fångade. När hoppet brister och livet inte blir som vi tänkt oss, är utmaningen att acceptera den situation som är utan att tappa förmåga att hoppas på nytt. Dessvärre händer det allt för ofta att vi resignerar, tänker att det inte är lönt att hoppas. Det kan spåra ur till ren förtvivlan. Jag såg för några veckor sedan här en film som heter The Martian. Den engelska titeln låter bättre än vad det är på svenska. Martianen. Den skildrar i någon inte allt för långt för avlägsen framtiden en bemannad expedition till Mars som går åt skogen. Och en stackars astronaut blir lämnad i en mer eller mindre ödelagd läger för astronauter på Mars och tvingas försöka överleva på den här sterila planeten under lång tid i väntan på att en ny räddningsexpedition ska kunna komma ända ifrån jorden. Det är en slags modern Robinson Crusoe-berättelse. Och det som slog mig med den här hjälten i den här berättelsen var att förutom att han var väldigt uppfinningsrik och att det fanns stort behov av att se möjligheterna där, så hade han ett hopp. Han gav inte upp. Och framgång och motgång växlades om varandra. Han lyckades odla lite potatis inne i det här rymdlägret där det fanns lite brukbar atmosfär. Men så småningom så hände en olycka och atmosfären försvann och odlingen ödelades. Men han gav inte upp hoppet. Och det var fullständigt avgörande för hans överlevnad. För några år sedan så såg jag ett tv-program där tonåringar från Göteborg intervjuades. Det var två olika områden i Göteborg. Det ena var, om jag nu minns rätt, Örgryte, som en ganska välmående stadsdel i Göteborg. Och det andra tror jag var Biskopsgården. Och man intervjuade tonåringarna och lite grann vad de tänkte och trodde om livet. Och bland annat, vad vill du göra när du blir stor? Vad vill du arbeta med, sysselsätta dig med? Och bland tonåringarna i Örgryte så fanns det gott om uppslag vad de ville syssla med. Och det var allt möjligt, läkare och advokater och diplomater och vad de nu ville ägna sig åt. Bland tonåringarna från Biskopsgården var det betydligt tystare. Till slut var det någon som sa så här, men jag skulle vilja bli kock, men det går nog inte. Livet är grymt när barnen berövas sina drömmar, berövas sitt hopp. Men Jesus, han väckte människors hopp. Och Bibeln talar om detta, om tro, hopp och kärlek som det mest centrala i vår kristna tro. Tron är grunden för vad vi hoppas på, står det i Hebreerbrevet 11:1. Vår tro, den hänger inte i luften, utan den vilar på en Gud som har skapat världen. På Jesus som öppnade världen för Guds rike. På anden som verkar genom de troende i generation efter generation. Det är en tro som vilar på historiska händelser och som ger oss goda skäl att hoppas inför framtiden. Och samma Gud som har skapat världen vakar över våra liv ända ut i evigheten. Och Gud och Jesus kommer låta Guds rike tränga undan all ondska. Och den ande som verkade bland de första kristna verkar också idag. Tron, den ser mot historien, det som har varit och de erfarenheter som finns och finner orsak till tron. Hoppet, det ser mot framtiden, det som ännu inte ägt rum. Och det finns denna fasta förvissning som talades om här innan inför framtiden. Och kärleken, den verkar i detta nu, i de relationer vi får leva till vår Gud och till varandra. Herre, är tiden inne nu då du ska återupprätta Israel som kungarike? Drömmen om att det judiska folket igen skulle få sitt eget land under en egen kung, det levde kvar. Det var inte det första och inte heller den sista gången människor knöt sina egna förhoppningar och drömmar till Jesus. Ibland kan det gå riktigt tokigt. Och för att förstå nu vilken förträfflig predikant som finns i den här församlingen måste man jämföra sig rätt. I veckan här som har varit har vi kunnat läsa om en pastor i Singapore som förskingrade inte mer än 300 miljoner kronor från sin församling på 15 000 medlemmar för att spendera åt sin frus karriär som popstjärna. Någonting han menade sig hade Guds sanktion att göra. Vad säger du, Linda? Har vi några ambitioner? Nej, att knyta fel ambitioner till Jesus och dessutom ibland försöka liksom hjälpa honom på vägen så där, då kan det gå tokigt. Ja, det är allhelgona helgen den här helgen, och vi minns speciellt de som har gått före oss. Det finns ingen garanti på att livet med Jesus ska bli enkelt och okomplicerat. Jag tänker, apropå de som går före oss den här, just nu påminna oss om ett par som jag mötte om när jag var ungdomspastor i Lund. Ett missionärspar. Helge och Lisbeth Gidmark. Och nu sneglar jag på dem som har varit verksamma. Ja, nickas lite bekant där. De var varmhjärtade människor och visade stort förtroende för mig som ung predikant. Och Lisbeth sa till exempel vid något tillfälle där: du säger att du är ungdomspastor. Men det ska du veta att du är våran pastor, sa han. Och de här orden som kom från människor som varit verksamma som missionärer under en hel livstid, de värmde en ung predikant. Lisbeth och Helge hade nämligen upplevt hur Gud kallade dem till Afrika. Och det var inte helt enkelt att kunna komma iväg, men efter andra världskriget 1946 fanns förutsättningar för dem att kunna ge sig iväg och kom ut till Tanzania. Och de blev pionjärer i ett område där väldigt många inte hade sett en vit människa förut. Och jag kan föreställa mig att när man väntat och längtat efter att komma ut och komma iväg och man äntligen är på plats och man tänker det är det här Gud har kallat oss till och nu ska det börja hända saker. Och så hände verkligen i stort sett ingenting. Folket som bodde där var ganska skeptiska till de här nya människorna som kom med konstiga läror och religioner. De försökte bygga upp en missionsstation men fick verka under ganska enkla och primitiva omständigheter. Och det dröjde ett år till. Hände ingenting av det de hade förväntat och trott. Det gick ett år till och då skedde någonting. En jordbävning som ödelade missionsstationen och det här som de har strävat efter att bygga upp. Och de står där efter 2 år och undrar, vad ska vi göra? Är det dags att åka hem nu? Är det Gud som har liksom talat om för oss att det här är ingen idé att ni sysslar med? Men de väljer att stanna kvar. De bygger upp sin lilla missionsstation och sin verksamhet där. Och det verkar som att just den här händelsen var någonting som gjorde starkt intryck på de afrikaner som bodde där. Det blev ett slags vittnesbörd, tror jag, för dem. Att Lisbeth och Helge hade inte satt sitt hopp till sina egna prestationer eller plötsliga framgångar, utan till Jesus. Och människor började söka sig till dem och fråga sig, vad var det som drev dem? Och undan för undan tog människor också emot Jesus. Och idag så finns det i det här området, det som planterades utav Helge och Lisbeth och som de fick vara förgrundsgestalt. Det var en församlingsrörelse på bortåt 30-40 000 människor som lever och fått lära känna Jesus och fört vidare till generation efter generation. Helge och Lisbeth gick bort för 12 år sedan, kanske kan det vara något sånt. Men ni ska få kraft när den helige anden kommer över er. och ni ska vittna om mig i Jerusalem och hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Det är från det grekiska ordet att vittna som vi fått ordet martyr. Någon som faktiskt ger sitt liv för sin tro. Ofta människor vars liv ger resonans både utanför och innanför kyrkan. Det säger någonting om den yttersta kostnaden i att följa Jesus. Men också att det är värt vilket pris som helst. Och inom Helgelseförbundet, som var denna församlingens samfund innan vi slogs samman till Evangeliska Frikyrkan, minns vi speciellt de Kina-missionärer som fick sätta livet till under boxarupproret förra sekelskiftet. Och vi kan tycka att det är en extrem väg att gå, att vandra där man överhuvudtaget riskerar att bli martyr. Men för de som verkligen satt sitt hopp till Jesus hamnar frågan om liv och död i ett annat ljus. Hoppet som ligger i materiell framgång, människors gillande, bekvämlighet eller vad det nu kan vara, det bleknar i jämförelse med det hopp vi har i Jesus. Därför har människor som funnit detta hopp valt att följa det även när det kostat dem livet. Det händer att vi måste låta våra egna drömmar sjunka undan för att ge plats för Jesu vilja. Det var inte tid att upprätta Israel som kungarike. Istället skulle de föra Guds rike till jordens yttersta gräns. Och att krampaktigt hålla kvar vid förkrympta drömmar kan blockera våra möjligheter att se det stora som Gud har tänkt. Det finns en annan slags martyr som egentligen är ett missbruk av ordet. På en arbetsplats kan det till exempel dyka upp någon som självuppoffrande tar på sig uppgifter som ingen annan vill göra. Men inte utan att samtidigt släppa ifrån sig liksom en suck lagom hög för att den ska uppfattas av andra. Visserligen blir uppgifterna gjorda, men inte utan att omgivningen får betala ett pris utav dåligt samvete. Om det dåliga samvetets martyr får höra den här missionsbefallningen så blir responsen: ja, ja, det ska väl också göras. Jag hade väl tänkt att göra lite annat, men det får vänta. Får se nu, vad var det vi skulle börja nu? Jaha, Judén. Och det perspektivet, det är faktiskt livsfarligt. Inte bara för att det dödar all glädje i tjänsten, utan också för att det i sin självcentrerade självuppoffring blockerar vår möjligheter att se att vi faktiskt är indragna i Guds verk. Det är grymt att ge någon en uppgift som man inte har möjlighet att klara av. Och jag får komma med en bekännelse här. Att när Melker, som nu är 14 år, vår äldsta grabb, var 8, så ville han förtvivlat gärna se filmerna som handlar om Sagan om ringen. Och jag tyckte han var lite för ung för att se de här filmerna. Och det var ett tjat. Och han tog upp det igen och igen och igen och kunde vara fruktansvärt envis. Så till slut sa jag: när du har läst böckerna, då får du se filmerna. Och de här böckerna, de är på en bra bit över 1000 sidor sammanlagt. Så jag tyckte det var ganska säkert. Men den lilla grabben som nyss lärt sig läsa plockar fram den första, det är tre band, första bandet, och börjar läsa. Och han hinner 5 rader innan han tröttnar. Sätter ett streck med en blyertspenna. Lägger ifrån sig boken. Några timmar senare plockar upp boken, läser 2 rader, sätter ett nytt streck. Och det går ett par dagar. Och när jag får se den här boken med 1,5 sida läst och det är, jag vet inte hur många små blyertsstreck. Är det någonting som veknar hos pappan då? Så vi satt oss, det var väl ett jullov, och tillsammans såg den här första filmen i Sagan om ringen i en halvtimme åt gången, tyckte jag var lagom doser för en sån grabb. Jesus vill inte ge oss någon uppgift som vi inte klarar av, utan han ger oss någonting som är möjligt. Han säger, ni ska få kraft. Det är en omöjlig uppgift för oss själva att fullfölja det här. Vi behöver andens kraft. Det handlar om kallelsen, om ledning, att uppleva hur Gud använder oss som redskap för att förmedla sin helande, upprättande kraft. Att han låter oss besmittas utav kärlek till människor och låter glädjen få växa när vi får vara andra till tjänst. Jesus själv, han utförde sin gärning i kraft av anden. Det var först när han tog emot den heliga ande i samband med sitt dop som han påbörjade sin offentliga tjänst. Han väckte människors hopp då de sökte sig till honom på sånt sätt att han själv fick dra sig undan för att ha tid med sina närmsta lärjungar. Människor såg att anden verkade och de erfar hur anden verkade genom Jesus. Samma sak med den tidiga kyrkan. I 1 Petrusbrevet 3:15 står det, var alltid beredd att svara var och en som kräver besked om ert hopp. Hur ser ditt hopp ut? För ditt liv, för denna församling, för människorna i vår stad, för vår värld? Har du utsatts för besvikelser som gjort att hoppet falnat, att du resignerat? Att det inte finns, att kanske inte ens förtvivlan är främmande för dig. Hur lätt är det inte att sätta på ett band i vårt inre där vi spelar upp våra egna och andras tillkortakommande om och om igen tills vi intalar oss att inget annat än misslyckanden är möjligt. Lika stor fara som att låta hoppet falna är att vi låter oss distraheras av andra sken än det Jesus ger och sätter större tillit till ekonomisk säkerhet, egen kapacitet, människors skillnande och vad det nu kan vara för slags hopp som finns. Naivt tänkte jag innan jag gick ut i församlingstjänst när jag var ung, att då ska jag väl inte behöva kämpa med den här utmaningen om vem jag litar på. Som pastor är man väl tvungen att lita på Gud. Men i predikstolen är frestelserna minst lika stora som någon annanstans. Att finna tryggheten och tilliten i yrkesrollen, i min egen förmåga, i att vinna uppskattning, i allt annat som så gärna vill distrahera. Jag utmanas idag av att skruva av stödhjulen på cykeln och lita på att det faktiskt bär. Att faktiskt låta Jesus bli så viktig som jag säger att han är. Att ta emot kraften han vill ge och agera på hans ledning. När vi sätter vårt hopp till honom kommer våra liv att bli självlysande. Jesus löfte är att vi ska få kraft att vara hans vittnen. Låt oss verkligen låta Jesus vara vårt hopp. Inse vårt beroende av honom och av andens kraft. Öppna oss för honom och låta honom verka genom oss. I mina dystra stunder kan jag faktiskt jämföra Sverige som tillhör de mest sekulariserade länderna i världen med den här sterila planeten Mars. Går det att odla andligt liv här? Men Gud förmår att skapa liv där ingenting finns och kan göra det här lika väl som någon annanstans på jorden. Och jag ska bara som avslutning läsa ifrån första Mosebok några rader, vers 11 och 12 borde det vara, första kapitlet i första Mosebok. Gud sa, jorden ska ge grönska. Fröbärande örter och olika arter av fruktträd med frö i sin frukt ska växa på jorden. Och det blev så. Jorden frambringade grönska. Olika arter av fröbärande örter och olika arter av trä med frö i sin frukt. Och Gud såg att det var gott.